Hej och välkomna till JP Samtalar. Vi är Karin och Emil från Uppsala redaktionen och det här kanske kommer bli ett lite mer annorlunda avsnitt. För vi ska samtala med två stycken juriststudenter. En från Stockholms universitet och en från Uppsala universitet. Vi tänkte undersöka vad de har för drömmar och tankar om utbildningen och hur juristprogrammet kan leda dem dit. Är juriststudent en identitet? Har egentligen juriststudenter självdistans? Och blir juriststudenter stöpta i samma form? Vi kan också säga att vi på förhand kommer friskriva oss från intervjuns empiriska grund eftersom det inte riktigt har skett forskning på juriststudenter tidigare. Det skulle ju å andra sidan vara intressant, men inte denna gång. Vi kommer kanske att uttrycka vissa påståenden om juriststudenter och vi tycker kanske att de har en viss sanningshalt. Men så, don't sue us. Tack på förhand.
Det är bra med disclaimer när man är jurist. Ja,
en liten brasklapp så. Men okej, så nu sitter vi här idag med Malin Menica. Och jag tänkte att du skulle få börja med att presentera dig lite.
Ja, tack. Tack för att jag får vara med. Bra uttalande av mitt efternamn också. Kudos. Kudos till dig.
Plugga lite.
Jag är alltså Malin. Jag är 23 år gammal. Jag kommer ursprungligen från Finland. Jag har bott i Stockholm i 3 år och flyttat hit då för att gå juristprogrammet på Stockholms universitet. Jag går min 6:e termin just nu.
Och då pluggar man, vad har ni för upplägg i Stockholm då?
Då pluggar vi rättshistoria och förvaltningsrätt.
Okej. Och därifrån, var i Finland?
Jag är från Kyrkslet, en kommun nära Helsingfors.
Roligt. Och du flyttade hit bara då för att gå juristutbildningen?
Ja, precis. Att bli jurist har varit en sån grej som jag har alltid tyckte att det ska ju nog bli. Så en yrkesdröm kan man nog säga. Och då fick det bli Stockholm helt enkelt. Ganska mycket av en slump så. Men jag har trivs ganska bra så länge.
Men för, vad hade du för drömmar? När du tänkte att du skulle söka in till utbildningen. Hade du någon yrkesdröm eller var det bara att du tyckte att själva studierna skulle vara intressanta?
Ja, då i början så var det ganska mycket. Jag har ju haft den här drömmen sedan jag var typ 12. Så ja, det är ganska såna. Alla andra ville bli brandmän, så ville jag bli jurist. Så kanske inte roligaste yrken när man är barn. Men jag ville jobba för FN, tänkte jag så. Jag tänkte jag ville jobba mycket med mänskliga rättigheter. Jag hade en ganska stark sån här. Jag tyckte att jag hade en ganska stark rättvisekänsla. Vad som är rätt, vad som är fel. Stark känsla av att hjälpa liksom andra människor. Och då med jurister, det ger en god allmänbildning, en bra grund att liksom göra ganska mycket på. Och då framförallt så hade jag läst många starka kvinnors berättelser som jobbade inom FN, och de var många av dem jurister, så då tänkte jag kan det inte vara helt fel att börja i den ändan.
Så det var egentligen liksom att du ville jobba inom FN, och då tänkte du jurist var den bästa utbildningen, snarare än att du tänkte att FN är något man kan jobba med om man har pluggat juridik?
Ja, det var med, det började mer att det håller, men sen har det liksom utvecklat sig från det till att liksom, ja, nu jobbar jag hemskt mycket med digitalisering och teknik inom juridiken istället, som kanske inte direkt mänskliga rättigheter, mera indirekt hjälper vanliga människor.
För hur har dina drömmar förändrats under programmets gång? När upptäckte du att det kanske inte direkt var det direkta arbetet mot FN som du ville fokusera på?
Jag tror ganska många börjar juristprogrammet och vill liksom rädda mänskligheten och jobba med mänskliga rättigheter, vilket i och för sig är ganska bra, men det är ju väldigt få som ändå kommer att göra det sist och slutligen. Jag tror att juridiken så förvånade mig åtminstone med liksom omfattningen. Att när man börjar juristprogrammet så får man hemskt snabbt en uppfattning om hur mycket juridik det finns i precis alltihopa och hur mycket, hur liksom vidsträckt det området på riktigt är. Och det finns inte liksom bara mänskliga rättigheter och corporate, utan det finns liksom från I don't know, familjerätt på liksom helt och kommunal nivå, offentlig rätt, privat rätt, you know, hela den där aspekten. Så gjorde kanske då att jag, när jag hittade liksom på att man kan jobba mycket med teknik och liksom teknikutveckling, och så blev liksom juridiksidan av det som blev liksom mera intressant för mig, där jag inte behövde ge upp liksom tanken på att bli jurist bara för att jobba med teknik, och jag kunde istället kombinera de två.
Det du nu beskriver, det är det som lite, med lite snyggare namn kallas legal tech, om jag har förstått saken rätt. Och det är en av de sakerna vi tänkte vi skulle fråga dig om. Och jag tänkte, kan du förklara för en liksom idiot som mig, kan du liksom förklara, vad är legal tech liksom? Legal tech for dummies.
Legal tech for dummies. Legal tech eller legal technology. Så det finns liksom, kärt barn har många namn, och det är typ alla som jobbar inom det området har väl olika uppfattningar om vad det är. Men i kort och gott så är det liksom allt som har alltid liksom vägskälet mellan teknik och juridik. Allt från hur juridiken påverkar teknikutvecklingen och hur teknikutvecklingen påverkar juridiken. De juridiska frågorna som uppstår där emellan, och framförallt, eller det som jag framförallt jobbar med, är mycket tekniska verktyg för liksom juristens arbete.
Och det kan vara till exempel då liksom AI-verktyg och sånt kanske, eller?
Ja, det är ju mycket på tapeten med AI-verktyg. Det är ju liksom bara en bråkdel som är liksom väldigt mycket i fas och väldigt mycket i utveckling fortfarande. Mycket handlar om, största delen handlar om att gå igenom liksom arbetsprocesser så som de ser ut nu på en typisk advokatbyrå, och optimisera och effektivisera dem genom att använda helt vanliga, så att säga, vanliga verktyg från Office 365-paketet till att liksom lära sig att använda Microsoft Word på rätt sätt och använda sig av projektledningsverktyg och såna här saker som inte kanske, det är inte hardcore AI-teknik, utan det är mera inkorporering av effektiviseringsverktyg som också andra industrier har liksom optimerat och använda sig av i större utsträckning än juristbranschen har hittills gjort åtminstone. Men det är på gång, och det är under konstant utveckling.
Och hur kom du in på den här banan med legal tech liksom?
Jag hade en kompis som jobbade som CTO, Chief Technology Officer, för ett cryptocurrency-företag. Och när jag träffade honom så sa han att det här är vad han jobbar med. Och jag förstod ingenting. Det var så här, va? Och då kom vi in på mycket på blockchain. Blockchain var hemskt mycket då 2018 i januari någon gång. Så var blockchain hemskt mycket i skriket. Det var liksom mycket som skulle vara liksom. Blockchain var liksom den tekniken som skulle liksom revolutionera alltihopa liksom. Och jag blev väldigt intresserad av det. Det fanns liksom Netflix-dokumentärer på det här konceptet, och så började jag fundera lite att, eller jag såg ganska mycket paralleller mellan liksom teknik och juridik, för mycket handlar om liksom problemlösning i samhället, problemlösning för individer, för företag. Så det var ju liksom det som intresserade där, att det var liksom så mycket som ändå var gemensamt med juridiken.
Då har jag bara en liten fråga angående kopplingen mellan juristutbildningen och arbetsmarknaden. För att många arbetsgivare tar ju kontakt med juriststudenter genom till exempel arbetsmarknadsmässor. Som juristdagarna eller kontaktdagen eller JA-dagarna eller så vidare. Känner du att du har fått en, genom de här typerna av mötesplattformar, tycker du att du har fått en rättvis bild av vad man kan arbeta med som jurist efter att man har tagit sin examen?
Ja, det är en bra fråga. Jag tycker att definitivt så ger det en väldigt bred bild av vilka olika sorters advokatbyråer det finns och vad de håller på med. Liksom att om man vill rikta in sig till byrålivet så ger de marknadsmässorna väldigt stor och bred bild över vad det finns för alternativ. Speciellt i liksom huvudstadsregionen, Stockholm och Uppsala. Däremot så tror jag att det skulle kunna finnas ett bredare utbud av alternativ till byrålivet och alternativ till liksom den så att säga traditionella juristbana. Så. Men det är svårare för att det finns företag som använder liksom juridiska tjänster. Det är svårt för dem att representera sig själva på sådana mässor eftersom de har kanske en handfull jurister istället för 200 som vissa byråer har. Så det är svårt att representera och de kanske inte har tjänster för studenter under utbildningen, vilket gör att de är liksom inte konkurrenskraftiga gentemot de byråer som de kan erbjuda redan under studenttiden arbete och möjligheter för studenter.
Har ni tänkt på de där mässorna, eller det här slog mig ganska nyligen, att ganska många byråer nu, de pratar ju väldigt mycket om hållbarhet och så. Men en grej jag tänkt på, det är att såhär, okej, det här är kanske ganska lite grej, men hur mycket skit de delar ut på de här mässorna?
Ja visst, tote bags och swag.
Nej men liksom, så här, en del grejer är ju nice, typ den här Hamilton-ryggsäcken som alla vill ha.
Vi gör ingen reklam för någonting.
Nej, nej. Men det fanns andra ryggsäckar. Nej, det gjorde det inte. Men
fast det har jag hört är ändå en aktiv debatt om hur man ska minska alla.
Ja, det är så.
Ja, det är en debatt.
Ja, men det
är... Däremot så tycker jag ändå att liksom de flesta byråer på de där mässorna har ju liksom ändå, de ger ju ut flärpar och såna här saker som är ändå sådana som den analoga juriststudenten använder ganska stor utsträckning.
Ja, alltså flikar.
Ja, flikar och såna här post-it notes och pennor. Det är ju sånt som går åt, liksom markeringspennor och sånt. De tycker ändå är bra, men sen finns det liksom många saker som är helt onödiga och som kanske bara belastar istället för att liksom göra någon verklig nytta på dem.
Jag måste ändå säga att jag är väldigt tacksam för alla flikar och alla pennor.
Men det är det jag menar, det är ju de man använder, ja. Det är ju de man behöver och det är ju därför man går på arbetsmarknadsmässor.
Nej, jag går dit för att vara trevlig.
Jag går dit för att mingla. Ja, det gör jag. Nej, men för du nämnde också tidigare att det är väldigt bra med såna arbetsmarknadsmässor kanske för storstadsregionernas arbetsmarknader och få en representativ bild av kanske vad man kan arbeta med på byrå inom den sektorn där. För du är ändå inflyttad till Stockholm för att plugga här. Ser du en framtid att stanna i stan eller ser du liksom en möjlighet att flytta till någon mindre stad eller flytta till din hemort eller så?
Det beror på om mamma ska lyssna på den här podden. Nej, men att jag tycker nog att Stockholm är en så pass stor marknad och liksom Stockholmsområdet och Sverige i stort att det finns många möjligheter att jobba med många olika saker. Och jag tror att man i större utsträckning som juriststudent borde använda sig av den möjligheten. Att om man tänker sig mindre orter så finns det mera begränsade utbud av arbete man faktiskt kan göra som jurist, för det finns ett begränsat antal företag, ett begränsat antal med offentlig verksamhet och liksom kanske en domstol. Om man kollar på Stockholmsregionen så finns ju hur många tingsrätter som helst, för att inte tala om förvaltningsrätter och specialdomstolar och högsta domstolen och så. Bara det är ju liksom flera olika typer av arbetsplatser och möjligheter där, för att inte tala om liksom den startup-scene som Stockholm är och troligtvis kommer vara för en väldigt lång tid framöver, där det finns många företag som faktiskt skulle gynnas mycket mer av att få liksom juridisk kompetens och juridisk hjälp från första början och inte först sen när man har tagit in sitt första kapital kanske.
Känns det vemodigt att veta det när man flyttar för att plugga, att man förstår att man kanske inte kommer komma hem?
Ja, det, till en viss del så är det ju det, men när man är 20 bast så är det ju mest ett äventyr så och det är ju spännande och kul att bo utomlands och det var inte på det sättet ett svårt steg och det har ju sina utmaningar så, men däremot tror jag att speciellt legal tech-scenen är mer och mer internationell. Och den, och jurist, den kräver egentligen, det som den kräver av liksom juristen i sig är ett liksom förståelse av vilken typ, vilken sorts yrkesgrupp juristen är. Och det varierar inte så hemskt mycket från land till land. Det är ganska lika egentligen. Även om jurisdiktionerna varierar, språket varierar, så är jurister ganska lika. Det finns som en orsak till att vi kan förstå skämt om jurister från liksom Hollywoodfilmer och så, för vi kan liksom relatera till det bara, fast det där gör vi också. Och det gör att när man jobbar med inom legal tech eller man jobbar liksom på internationella byråer, så begränsar inte liksom landet så hemskt mycket, så att det finns liksom allt mer och mer möjligheter att ta sin utbildning och göra någonting av den på internationell nivå också.
Men om vi tänker specifikt Sverige, Finland, så det finns ju en del då studenter från Finland som pluggar då kanske framförallt på Stockholm och Uppsala, det här kanske är en dum fråga, men hur pass liksom lätt slash svårt är det att sen då komma tillbaka till Finland och jobba där med en svensk juristexamen? För det kanske är något, tänker att folk funderar över.
Ja, men det är ju en sån fråga man får ganska ofta när man kommer liksom utomlands ifrån. Och faktum är den att vi fortfarande är liksom båda medlemsländer i EU, så inget land kan så här... inget land kan säga att du inte accepterar den där universitetsexamen som man har fått i ett annat EU-land. Däremot så finns det ju krav på att man har en nationell juristexamen för att få praktisera som jurist, eller kanske för att få kalla sig jurist till och med i vissa länder. Så att oftast vad det kräver om man vill göra samma sak i Sverige som man har kompetens för här, om man vill göra det i Finland, så kräver det ofta att man går en kompletteringsutbildning inom juridiken på 1 eller 2 år. Så att man har liksom en till master i praktiken. Man har en master of laws in Sweden och en i Finland. Men eftersom det går att skriva alla tentan och alla uppsatser och sånt får man skriva på svenska i Finland, så är inte ens språkfrågan en så stor tröskel för att på riktigt göra det. Det som däremot kan vara ett hinder eller en tröskel, den största tröskeln är att de accepterar hemskt få personer till den kompletteringsutbildningen varje år. Att det kan ta en tid innan man kommer in där, och sen måste man ju lägga ner den där tiden också att göra det, fullfölja den där utbildningen.
Men accepterar de färre till kompletteringsutbildningen än vad de gör till själva juristutbildningen på svenska?
Ja. Det gör de ju här i Sverige också. Kompletteringsutbildningen på Stockholms universitet tar ju in ett fåtal platser, alltså en bråkdel jämfört med hur många som kommer in på själva juristutbildningen, hela den.
Ja.
Det är spännande det här att du nämner juristkollektivet. Att du nämner nästan som att man världen över som jurist kan relatera till varandra, och att man har samma typ av kompetenser nästan. Eller det är samma typ av egenskaper som man har. Man kanske har någon viss typ av meme-humor, eller man kan känna igen, men som sagt, i Hollywoodfilmer som du nämnde, hur en jurist för sig, att det kan vara komiskt. Vad blir man som jurist, eller kanske rättare sagt, vem blir man? Vad får man för egenskaper när man pluggar juridik?
Jag förespråkar alltid för att man är liksom, man ändå får vara sig själv, och att man ändå får liksom uttryck för sin egen personalitet och den egna liksom individen. Att även om vi har ett juristkollektiv, och man kanske blir, man blir liksom jurist och titulerar sig det, och sen kanske senare blir man advokat och titulerar sig det i sin tur, så hoppas jag ändå att man kan liksom känna att man är någonting annat också än jurist. Men det ser inte kanske helt ut så i alla lägen. Det är ju ett ganska stort, det finns ganska mycket prestige i att vara jurist eller att kalla sig jurist. Det är ju liksom, om man säger oh, I'm a lawyer, det är liksom, det låter fint, det låter häftigt, men det också för med sig en massa fördomar och liksom stereotyper kanske om vem man är som person. Att man är liksom, man följer regler, man tar in risker, man liksom tjänar bra med pengar, såna här saker. som ändå man märker när man introducerar sig i liksom inte juridiska kretsar som jurist, så märker man att det finns en viss stigma, en viss uppfattning och fördomar om vem man är som person direkt.
Men för det här är bara min uppfattning, men jag tycker det känns som att juriststudenter i större utsträckning än andra studenter liksom framhåller att de just pluggar juridik, men liksom så här, kanske har det i sin bio på Instagram eller liksom eller det kommer, eller jag vet inte, men eller om du håller med, varför tror du att det är så?
Liksom? Jag håller absolut med, det är liksom ganska vanligt. Sen vet jag ju inte om det beror på att juriststudenter som vi då ändå alla är liksom hänger ganska ofta i juriststudentkretsar. Och att därför så ser vi det oftare än sådana som kanske inte hänger i samma kretsar, att man liksom framhåller sin utbildning och vem man är. Och att det blir liksom, det är lättare att juristutbildningen och att liksom law school blir en del av ens identitet. I jämförelsevis med kanske andra som pluggar ekonomi där, eller någonting annat, där den utbildningen blir ett komplement till det man redan vill hålla på med eller till det man redan håller på med. För vi behöver ju liksom i större utsträckning också vår examen för att vara verksamma jurister. Det är liksom, det är ju ett utbildningskrav, och i många länder får man ju inte ens kalla sig själv jurist. Det är ju liksom en skyddad yrkestitel. Och vi kan ju inte bli advokater om vi har en juristexamen i grunden. Så jag tror att det är också en av de orsakerna till att eftersom utbildningen är så pass nödvändig för att få verksamma som jurist, så tror jag att det är också därför som vi framhåller lättare att det är det vi liksom verkligen håller på med, och det blir liksom mera som att en del av ens identitet och liksom yrkesidentitet åtminstone.
Men det är ju en ganska bra förklaring ändå, tycker jag. Alltså liksom man kan ju till exempel jobba med ekonomi på ett eller annat sätt utan att ha pluggat ekonomi, men det är liksom jobbar man med juridik så har man ju pluggat juridik, även om det som just i Sverige så är jurist inte skyddad titel, men det liksom förutsätts ju för alla yrken som har med juridik att göra att man har pluggat juristprogrammet liksom.
Ja, så. Verkligen, och alltså, om man jämför med andra utbildningar som till exempel teknik, som jag nu ändå har ganska mycket med ingenjörer att göra, så de titulerar sig, eller de har ju liksom yrkestitlar som mjukvaruingenjör och andra typer av ingenjörer utan att ha en universitetsexamen överhuvudtaget. De har bara hållit på med det i 20 år. Men det finns ju inte en jurist i världen som, alltså inte i Sverige åtminstone, som har hållit på med juridik i 20 år och titulerar sig jurist utan att ha liksom utbildningen i grunden.
Det här kanske är en ledande fråga, men om det är så att alla då, de som kallar sig jurister, de går på ett x antal universitet i Sverige. Det är ganska få utbildningar egentligen, om man tänker att alla, det är väldigt få kanaler egentligen för att kunna bli en jurist i Sverige. Gör det att alla stöps i samma form egentligen? Att alla utvecklar samma typer av analysförmågor och ens kompetenser blir mätta på samma sätt, och att det inte blir riktigt en mångfald kanske?
Det är ju liksom ett stort problem, och ett väldigt aktuellt problem är ju liksom bristen på mångfald. Rent liksom också inom yrkeslivet så ser vi ju det, bara om vi kollar liksom på vem som sitter i styrelsen för de flesta advokatbyråerna. Och liksom på till exempel könsfördelningen där, den ligger ju liksom i hög grad i liksom obalans. Så. Och jag tror inte att vi stöps i, jag tror att vi stöps rätt långt i samma form per universitet. Men man ser ju nog liksom skillnader på hur liksom hur man förhåller sig till varandra liksom mellan universiteten. Det liksom beror på var man har pluggat till jurist, vilken form man är stöpt i liksom. Så ganska krasst skulle man kunna liksom, så finns det liksom skillnader nog på liksom vilken typ av utbildning man har, för att, och det är ju, säger sig ju själv, för man har ju olika professorer, man har olika krav, det är olika ett annorlunda studieliv som liksom ändå formar ens analysförmåga i stor utsträckning. Så jag tror att liksom formen skiljer sig också mellan universiteten. Däremot skulle jag vilja slå ett slag för att man, om man inte vill vara stöpt i den formen, så behöver man inte vara det heller. Utan man kan liksom gå utanför den där kretsen och liksom få andra upplevelser och erfarenheter som formar ens analysförmåga på ett helt annat sätt än juristutbildningen. Att man får liksom vissa verktyg från juristutbildningen för att forma en analytisk förmåga och sen liksom en viss modell för hur en juridisk analytisk förmåga är. Men går man och kollar i andra yrkeskategorier, man går och jobbar på lite andra ställen, man reser och liksom upplever andra kulturer, så får man en helt annan nyans i den bilden. Så att man liksom, även om vi blir alla stöpta i samma form, så får man välja färg på sin figur som kommer ut därifrån.
Så jag uppfattar ändå att du råder folk att göra någonting annat som kompletterar kanske juristutbildningen för att hitta vad en
sån här... Jag råder alla att ha liksom roligt också. och inte bara det där studielivet, för det blir ganska lätt så när man är juriststudent att ens liksom version av vad som är kul att göra är liksom fest med juristkompisarna, är fest på liksom huset, är pub på huset, är liksom man hänger med andra liksom inom samma utbildning, eller man har AV på jobbet, men vad jobbar man ju på advokatbyrå, så det blir liksom att man hänger mycket med jurister, men att man liksom gör någonting, man har en hobby, är jätteviktigt, så där liksom folk inte pluggar samma sak som en själv.
Mm.
För jag vet att du och jag, Emil, vi har ju diskuterat lite att det är lite, alltså juristprogrammet eller juriststudenter känns lite sekteristiska på ett sätt. Att just därför att man håller sig inom sin lilla juristkrets ofta. Visst, man har ju möjligheter att röra sig utom den också, men det är väldigt bekvämt att falla in i den.
Ja, absolut.
Hemskt
naturligt också.
Ja, eftersom man spenderar mycket tid på sina studier och det är mycket som ska fixas och donas med det där, och sen så kanske man har ett engagemang som du och jag då, som har till exempel JP som engagemang, att vi sitter med i redaktion och då tar det plats. Och där är ju också bara juriststudenter.
Ja.
Att man, det är väldigt lätt att man skapar sig en liten bubbla.
Ja.
Och är det kan ju verkligen framstå som lite farligt socialt. Jag tänker mig just att man blir väldigt likformad på något sätt. Man kanske blir lite strömlinjeformad i ens intresse om man inte har en extern hobby till exempel. Eller om man träffar andra människor i yrkeslivet, till exempel om man har ett extra jobb som inte är på en advokatbyrå till exempel.
Det där är ju liksom, det är ju jättevanlig diskussion, så liksom ett vanligt problem, och det är ju inte liksom det är ju inte bara jurister det här gäller, det gäller liksom vilken utbildningsgrupp som helst egentligen. Vissa har ju liksom mera interdisciplinära element i utbildningen, vilket totalt saknas på juristutbildningen. Men i allmänhet så är det väldigt naturligt liksom, det är väldigt mänskligt att man liksom hopa sig med dem man liksom kan, med dem man kommer överens med det som är lätt och det som är bekvämt och det som har liksom lägst tröskel, för att det är väldigt utmanande och liksom kan vara väldigt psykiskt ansträngande att gå utanför det och liksom, liksom sätta sig i sammanhang där man är liksom väldigt obekväm, kanske till en början, där man inte känner att oj, att jag hör inte hemma här. Det är liksom väldigt onaturligt för oss att liksom på flit sätta oss i en sån situation var man kanske är jättekorkad eller liksom dummast i rummet eller så här, eller liksom inte alls passar in eller inte alls vet vad de andra pratar om. Men det är också så man växer och får liksom nya erfarenheter och inblickar, plus att det är bara obekvämt liksom de första gångerna, så sen brukar det släppa.
Men jag tänkte fråga lite, för du är ju liksom engagerad i Stockholms legal tech-scen, och om man tycker att det här som du har beskrivit tidigare med legal tech, att det låter intressant, hur kan man, om man vill veta mer eller liksom engagera sig på något sätt, vad kan man göra då?
Ja, då kan man, det är en bra fråga, för jag vet ibland inte själv ens hur jag liksom har hamnat här. Men jag tycker att man ska liksom, utforska vad inom legal tech som är liksom det som är kul, det som är roligt att hitta på. Är det liksom entreprenörandan? För många är det bara liksom det att man saknar liksom helt enkelt det här snabba tempot, liksom hitta på grejer, prova, kolla om det flyger, okej, det flög inte, vi gör på nytt. Det är liksom tempot som liksom saknas ganska ofta på advokatbyråer, där man inte är liksom entreprenörer på samma sätt, åtminstone inte på stora advokatbyråer. Vissa kanske saknar det, andra kanske vill ha den här, just den här mänskliga rättigheten, liksom access to justice invinkeln på det, att genom liksom att använda digitala verktyg så kan liksom fler att tillvara på sina rättigheter. Mycket handlar om tillgänglighet, liksom information, liksom lätta kontrakt, lätta lagstiftningar, liksom att till exempel rita och illustrera bilder istället för att ha text och såna här saker. Det är väldigt på tapeten, mycket tack vare Kanye West till exempel, på hur liksom ens avtal med stora företag utformas på riktigt, eller hur man kan göra terms and conditions mera lättillgängligt för barn, till exempel när vi har terms and conditions i spel som spelas av barn. Att liksom hitta sin infallsvinkel där till vad man vill göra. Så då finns det flera olika grupper som jobba med tillgänglighet på nätet, jobba med tillgänglighet, jobba med legal design, jobba med olika startup-projekt. Det finns många startups som till exempel söker juriststudenter för liksom legal counseling, att komma och liksom hjälpa oss, eller komma och utforma våra terms and conditions på ett liksom lättförståeligt sätt. Det är liksom väldigt utmanande, men kan vara väldigt, väldigt cool. Och vet man inte helt var man ska börja, det bara låter, allt bara låter intressant och allt bara låter relevant, så då kan man gå med i not to toot my own horn, men i Stockholm Legal Hackers, för då får man liksom en bra inblick till liksom hela vidden av det här området, och kan få liksom bli inspirerad därifrån, allt från liksom uppsatsämne till liksom nya människor som man kan bilda företag med.
Jag har nämligen en bild av att, eller mina upplevelser av juristprogrammet är väl ganska mycket också att man utmanas inte jättemycket att tänka utanför den sägenomsusade lådan. Tycker du att fakulteterna bör arbeta på det? Alltså just att kunna liksom utforska liksom inom ramen för utbildning tankar om hur man kan utveckla till exempel access to justice-perspektivet inom till exempel ett tech-perspektiv. När man läser till exempel processrätt eller,
ja, absolut, eller straffrätt och så. Absolut. Jag tycker att för det första så har ju liksom de flesta utbildningar nu har ju det här kritiskt tänkande momentet, att man ska tänka kritiskt och liksom analysera ur ett kritiskt perspektiv. Ofta så uppfattas det av liksom studenter som att utbildningen ger en checklista på frågor man ska ställa, men that's about it. Och då om liksom alla har samma kritiska perspektiv, så kan man ju ifrågasätta om det på riktigt är så himla kritiskt eller liksom självtänkande. Att det liksom kommer från ett egen, liksom, en egen analysförmåga istället för liksom en modell som av analysförmåga, så här är ett kritiskt tänkande. Det som jag liksom mycket skulle vilja se mer av är en liksom en, att man drar en argumentation ett steg längre, och att man liksom hämtar liksom element av digitaliseringen på inom flera moment i juristutbildningen, och inte bara så att om man väljer cybersecurity eller man väljer liksom, alla läser ju rättsinformatik, men om man väljer liksom någon av de här så kallade legal tech-kurserna eller IT-kurserna, att det är då först man får liksom det här digitaliseringsperspektivet, eller det är då först liksom digitaliseringen blir på agendan, att man istället har den argumentationen i liksom varje kurs. Just process och straffrätt, så kan man ha access to justice och den liksom diskussionen där är hur kan tekniken möjliggöra de här sakerna. På rättshistorien kan man dra samma tendenser som vi har haft genom den historiska utvecklingen till varför vi idag till exempel inte lagstiftar om AI ännu. Det finns liksom kopplingar som man lätt skulle kunna dra om man tar det liksom ett steg längre. Många gånger uppfattar jag att utbildningen fastnar någonstans i 90-talet eller fastnar någonstans i början på 2000-talet. att den blir liksom där att man ser kanske en nyans av liksom IT:s utveckling, eller man ser liksom en mening om sociala medier. Mm. Men det är liksom så stor del av vår verklighet redan nu. Och juridiken liksom kommer ju från vad verkligheten liksom är och hur samhället agerar så där i stort. Därför tycker jag att det är liksom en brist i utbildningen när argumentationen inte dras tillräckligt långt och när inte digitaliseringen inkorporeras som ett element i varje kurs, som man frågar sig okej, men vad är det för relevans idag? Är det här som det borde vara? Och liksom mera det läge förändra perspektiv med koppling till liksom digitaliseringen och utmaningarna och möjligheterna där.
Mm. Du nämnde rättshistoriens roll inom lagstiftningen kring AI. Är det så att du tror att om man skulle inkorporera rättshistoria som ämne mer i, alltså i varje kurs eller kanske tidigare utbildning, så att man kan få ett historiskt perspektiv på olika rättsområden? Tror att det skulle kunna vara en möjlighet för att kunna få det här delläge förändra perspektivet?
Jag tror att det läge förändra perspektivet kommer till uttryck ganska bra i liksom de introduktionskurserna som liksom ändå Stockholm börjar med, och så vitt jag vet Uppsala också. Och jag tror att det krävs... Jag vet inte hur ni gör.
Nej, vi läser bara statsrätt och EU-rätt.
Ja, det är ju en introduktion, liksom, eller det är ju er första termin, det är ju liksom en introduktion till liksom juridiken i allmänhet.
Alltså det är juridisk metod kan man säga, delvis det. Men vi har ju liksom ingen JIK eller JÖK liksom.
Nej. Ah, okej, ni har inte. Nej. Vi har ju en introduktionskurs och då är det ganska mycket liksom ett överhängande, liksom, så här ser juridiken ut. Och då kommer det också de här latinska begreppen, varav det läge förändra, alltså hur det borde se ut, hur lagen borde se ut, kommer in. Och sen finns det ju de utbildningar som börjar i rättshistorien. Jag tror att Lund börjar i rättshistorien på något vänster åtminstone. Men jag tror att det är ett sånt ämne som ändå kräver en viss form av liksom mognad, och att man har hållit på med juridiken en stund förrän man får liksom den där backdropen där. Men jag tror att rättshistorien skulle kunna, jag tror att det är en väldigt viktig kurs, men att den liksom, och det är väldigt viktigt för förståelsen av såna här frågor, till exempel varför vi inte har reglerat AI, eller varför vi inte har reglerat det ena eller det andra liksom under den här inom liksom digitalisering och så. Och jag tror att jag tycker liksom själv att det borde finnas en mer argumentation där kring liksom vad rättshistorien har för relevans idag och imorgon för liksom ens juridiska tankesätt och liksom ens juridiska, just den här analysförmågan som vi pratar om.
Tänkte bara, vill du kort redogöra för hur upplägget är på utbildningen på SU? För våra lyssnare som inte vet. De kanske bara har Uppsala eller Lund eller någon Umeå.
Eller de kanske inte har börjat juristprogrammet.
Nej, ja, det är väldigt många 17-åriga lyssnare faktiskt.
Ja, eller 27. Man vet ju ingen gräns för när man kan börja.
Ja, det slog det mig på näsan. 37-åriga också.
Ja, det är ju liksom... Nej, det är när som helst så kan man börja. Upplägget på Stockholm är ju liksom... kursbaserad versus terminsbaserad, så vi har inga terminstentor eller så, utan det är per kurs, och de varierar poängmässigt, alltså längdmässigt, från 6 poäng tror jag den minsta, och den är då 5, det är då 5 veckor ungefär, 6 poäng till 21 poäng, och det är då flera månader långa kurser, och då har man då 30 poäng per termin, precis som alla andra utbildningar så vitt jag vet i Sverige. Och då går man först så har man liksom 6,5 termin obligatoriska kurser som ger liksom en grund för hela juridiken liksom i samhället. Där har man ju då civilrätt och offentlig rätt och EU-rätt förstås också. Och sen har man då 1,5 termin valbara kurser där man kan välja lite beroende på år och olika sorters fördjupningar i de ämnen som man dittills har tyckt är liksom intressanta eller som man tror att man kanske har nytta av inom för uppsatsskrivningen och så. Och så är det 4,5 år totalt och sen och då har man skrivit en uppsats på 30 poäng och så ska man vara klar.
Vi måste börja runda av lite grann. Men jag tänkte kanske ställa två frågor.
Mm.
Om du skulle valt om utbildning, eller fick välja om utbildning för då när du skulle börja studera, skulle du valt juridik igen?
Jag skulle välja juridik alla dagar i veckan. Det är liksom helt, helt klart.
Mm. Och då blir det också nästa fråga då. Vad skulle du vilja säga till dig själv som nybliven student?
Det är en svår fråga, men kanske att kanske det att inte bli så liksom fast i de kretsarna man råkar hamna i liksom första veckan. Man råkar hamna i en grupp på typ 6-8 pers första veckan och så plötsligt så är det den gruppen som man har hängt med i 3 år. Ungefär så. Nu så har det ju inte hänt mig så mycket, för jag har jobbat liksom heltid på advokatbyrå här emellan och gjort liksom så jag har blivit efter liksom den årskursen jag började med och såna här saker. Men jag tror att det är hemskt lätt så när man är liksom ny och om man är ny, som jag var nu i Sverige helt och hållet, så är det ganska lätt att man, när man hittar liksom en trygghet i något sammanhang, så är det väldigt svårt att släppa det eller våga släppa det eller våga träffa andra människor eller sitta med någon annan under föreläsningarna och så. Så det kanske är att liksom i början sitta med andra människor under föreläsningen.
Så ta lite mer risker alltså, socialt.
Ja, absolut.
Ja, men då får vi tacka så mycket.
Ja, tack så hemskt mycket för att du ville, för att vi fick samtala med dig.
Ja, tack själva.
Ska jag säga hur gammal jag är? Är det viktigt ens?
Du får göra det. Alltså, du behöver inte.
Okej, nu ska jag andas. Kör igen.
Ja, nu sitter jag här hemma hos mig med Frida Gommel. Och den här intervjun kommer bara vara med mig, Karin och Frida. För att Emil kunde inte närvara på grund av de rådande coronarestriktionerna. Men, Frida, vem är du?
Ja, det var en väldigt fin fråga. Jag heter Frida, jag är 22 år gammal och jag kommer ursprungligen från Falun. Tyvärr så hör ingen det på min dialekt, vilket jag alltid är så besviken över. Men jag pluggar juristprogrammet i Uppsala och går termin 5 nu.
Ja, du pluggar i Uppsala, samma lärosäte som jag. Men skulle du vilja gå igenom bara lite hur utbildningens upplägg är?
Du tänker på ämnesområden och så, eller?
Ja, jag tänker det är lite speciellt eftersom vi har terminstentor och så.
Ja, exakt. Ja, men precis. Det har vi ju. Vi har ju, tentor jag av 30 poäng, så det blir en stor examination per halvår då. Och det är lite speciellt för Uppsala. Vad har vi mer? Det är annat speciellt för Uppsala är väl också den problembaserade metoden som vi har. Casebaserat, många seminarier och mycket betoning på den muntliga färdighetsträningen. Också väldigt mycket skriftlig färdighetsträning med olika PM-moment under terminens gång. Så det skulle jag säga är utmärkande för utbildningen i Uppsala.
Och jag håller verkligen med om den bilden. För det är ju seminarierna egentligen som driver hela vårt inlärande framåt. Och det är lite spännande.
Mm, jag tycker det är ett fint sätt att lära genom det akademiska samtalet. Och det är väldigt, jag tror att det är väldigt bra som jurist att tränas i att föra ett bra akademiskt samtal och att också öva sig muntligt framförande. För det är också det vi kommer arbeta med framöver förmodligen.
Ja, och det akademiska samtalet kommer vi återkomma till lite grann. Men jag kommer inleda med en öppen fråga. Och då vill jag bara fråga dig. Har juriststudenter självdistans?
Oj, nu sätter vi på pottkanten här ska jag säga. Ja, men det Det tror jag väl. Jag tänkte faktiskt på det nu när jag cyklade hit. Att jag tror att något som särskilt utmärker juriststudenter i Uppsala. Det är att det är väldigt många som kommer från mindre städer, till exempel som jag från Falun. Och många som flyttar direkt efter gymnasiet till Uppsala för att plugga juridik. Det är en ganska ung utbildning, så att säga. Eller liksom unga personer som går utbildningen. Och det tror jag gör någonting också med själva kulturen på programmet. Att det är väldigt många personer som inte har gjort någonting annat tidigare. Som är väldigt fokuserade på sina studier och som kanske inte har så mycket andra liksom referensramar än just gymnasiet och nu juristprogrammet. Och det tror jag är någonting som utmärker verkligen vad som är juriststudenten i Uppsala.
Men hur mår de, tycker du?
Nej, men jag tror att en följd av det här är ju att det kanske är ganska många som inte mår så himla bra, om jag ska vara helt ärlig. Jag har ju själv varit ordförande för juridiska föreningen i Uppsala, som är studentkåren. Och där jobbade vi väldigt mycket med just psykisk ohälsa bland juriststudenter. Och vi har tagit fram en enkät som heter Stressenkäten, som kartlade hur studenter mådde 2018, så det är ju ett tag sedan. Men den stressenkäten, som också finns tillgänglig då på juridiska föreningens hemsida, den visar ganska tydligt att studenter mår inte jättebra. Och det var många faktorer där, bland annat kön, ålder, huruvida man har något annat engagemang vid sidan av studien och sådär, påverkade hur man mådde på programmet helt enkelt.
Ja, för jag tänker också på en annan koppling. Det kanske är en uppenbar sådan, men tror du att det har någonting att göra med att den juridiska branschen i större utsträckning än andra fortfarande bryr sig om betyg vid anställning och så?
Ja, men det är klart, det tror jag. Att det är svårt att prata om psykisk ohälsa bland juriststudenter utan att adressera problematiken med betygshets. Och egentligen så skulle jag nog säga att det är klart att de affärsjuridiska, framförallt byråerna, har en stor roll att spela här. Men också en aktör som man inte får glömma är ju Domstolsverket, som genom sin antagning till notarietjänstgöring sätter tonen väldigt mycket för hur man ska se på juriststudenters betyg och kvalifikationer. Och det är också en fråga som vi har jobbat väldigt mycket med inom ramen för alla lärosätens juriststudenters samarbete, som heter Juro.
Mm. Men för vad gör det med juriststudenterna?
Det menar jag betygshetsen? Ja, men det är en bra fråga. Jag tror, det finns ju flera olika konsekvenser av att en grupp präglas av den här stressen. Så som jag ser det. Och det ena är ju att, och det tycker jag nästan är det mest allvarliga, att det skadar ju kvaliteten i utbildningen. Och det vet jag att jag har pratat med många som undervisar på juristprogrammet i Uppsala. Att de vittnar om just det här. Att det finns ett fokus på att lära sig vad man behöver kunna på tentan. Att lära sig vad som är viktigt, hur man ska framhäva kunskap. Men kanske inte ett större intresse för kunskapen i sig. Och det här påverkar ju såklart det akademiska samtalet och därmed också den metod som vi använder oss av i Uppsala för att tillägna oss juridik. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Det är väl främst det som jag skulle säga den viktigaste följden och den tråkigaste följden.
För vi pratade om det här, om juriststudenternas identitet med den tidigare intervjun med Malin Mennicke. Och för vad skulle du säga är de egenskaperna som karaktäriserar juriststudenter, både som kollektiv och som enskild?
Gud, det är en så bra fråga. Jo, men jag tror så här. En första sak som jag tycker karaktäriserar i alla fall de juriststudenter som jag känner och kommit i kontakt med, det är just drivenheten. Jag tror att juriststudenter generellt sett är väldigt drivna personer. Inte nödvändigtvis att man vet exakt vad man vill, men man har ett driv man vill någonstans. Annars hade man inte sökt den här utbildningen och framförallt inte klarat sig eller liksom hankat sig kvar på en utbildning som är ändå ganska tuff akademiskt och psykiskt. Så drivet tror jag är en sån identitetsskapande faktor. En annan som skulle vara då specifikt för Uppsala, det var det jag var inne på tidigare, just att det är ganska unga personer. Det tror jag också har en stor betydelse för, för identiteten för Uppsala juriststudenten. Sen är det svårt att inte ta i beaktning när man är i en studentstad som Uppsala att det finns ett väldigt rikt studentliv. Och det tror jag också har en påverkan på identiteten för juriststudenten i Uppsala.
Ja, för jag kommer ihåg i början av programmet så var jag väldigt vettskrämd. Det var många äldre kursare som framhävde sig själv som oerhört taktiska angående sin livsstil och sina vanor och så. Och de pratade om konceptet 8-8-8, det vill säga 8 timmar studier, 8 timmar sömn och 8 timmar fritid. Och som att det var ett vedertaget fenomen. Men jag har då genom kanske de här erfarenheterna så har jag fått upplevelsen att djurstud konstant försöker marknadsföra sig själva som organiserad och kanske utan brister och som nästan som ett CV. Är det en bild som du håller med om?
Men jag kan hålla med om det, att det finns en liten perfekthetskultur. Och det kan kanske i liksom någon slags större perspektiv knytas an till att det är ett väldigt kvinnodominerat program. Och det finns en duktig flickakultur som jag tror kan både vara såklart positiv. Det är många väldigt duktiga drivna tjejer. Men att det också kan slå över till någonting som kan bli negativt. Och det, jag tror precis det du säger. Jag har inte själv hört den här 8-8-8-regeln. Det var väldigt... Jag tycker det är lite synd om dig, Karin, för att du fick träffa de här hetsmänniskorna i början av juristprogrammet. Det kan inte ha varit jättekul. Det är klart det är viktigt med en bra balans mellan studier som framförallt också ledighet. Det är något som vi såg väldigt tydliga tendenser på i den här stressenkäten som jag tog upp tidigare. Att de studenter som uppgav att de tog sig tiden att vara lediga under lördag och söndag, i alla fall minst en dag i veckan, de var också markant mycket mindre stressade.
Mm.
Såklart finns det någonting i den regeln att man ska ha en balans i livet. Men just att man ska vara en perfekt person utan brister, man ska ha höga betyg, man ska ha engagemang vid sidan av studierna, man ska också jobba på en affärsjurisk byrå. Jag tror att det är en omöjlig bild som man målar upp för sig själv och för andra som också driver den här psykiska ohälsan på juristprogrammet som riskerar då att förstöra kvaliteten i utbildningen. Så jag tar absolut stort allvar på den där frågan och jag tycker att det är problematiskt. Särskilt om äldre studenter sprider den här bilden till yngre studenter. Det är väldigt oansvarigt.
Mm. Sen så, det här kanske då är att gå vidare till ett annat ämne. Men du berättade ju då tidigare att du har varit ordförande för juridiska föreningen. Och det gör dig kanske inte till en average juriststudent. Alltså att du inte är den vanligaste typen. Också med tanke på att du har drivit opinion för egen del då, privat. Men också i rollen som juridiska föreningens ordförande. Om juriststudenternas hälsa och om juristprogrammet och så. Och du blev då tillsammans med Jakob Mattell publicerad i juridisk publikation i våras. Med ett inlägg i debatten om skärmförbudet vid juristprogrammet i Uppsala. Och själva skärmförbudet kanske känns lite överspelat i en tid som denna. När det är, allting sker ju digitalt med olika föreläsningar digitalt och alla seminarium sker digitalt. Men ni tar också upp i artikeln att ni tycker att juristutbildningen inte utvecklas i takt med digitaliseringen av den juridiska världen. På vilka sätt skulle juristutbildningen kunna så att säga hänga med i den tekniska utvecklingen?
Nej, det tycker jag det är en väldigt, väldigt bra fråga du ställer, Karin. Ja, det tror jag också, vi påpekar också i artikeln att vi gör ju såklart inte anspråk på att vara några liksom pedagogiska kännare och kunna det här. Men ett väldigt konkret och tydligt exempel som jag tänkte igenom, som jag också tror jag lyfter i artikeln, det är ju att om man kollar på till exempel utbudet för fördjupningskurser vid Uppsala universitet som ligger mig nära då, så kan man se att det är väldigt få kurser, om ens någon, som adresserar nya viktiga frågor som AI, som internets relation till jobbet som jurist, hur man ska förhålla sig till den stora mängden information som finns idag, inte bara i böcker digitalt, utan digitalt också. Och det tror jag är en boll som universiteten har tappat, och det tror jag är väldigt allvarligt. Och i längden tror jag att det här har en väldigt stor negativ effekt för kvaliteten i utbildningen om man inte lyckas hålla takten med branschen.
För det är just kvaliteten i utbildningen som kanske sätts på spel då, och kopplingen till arbetslivet. Att det man ska jobba på att överbrygga liksom den här diskrepansen kanske mellan det akademin och det verkliga juridiska livet. För du har ju också då skrivit en debattartikel i SvD där du argumenterar emot en expansion av juristutbildningarna på grund av att det kan äventyra utbildningens kvalitet och kanske försämra möjligheterna för dagens juriststudenter att få jobb efter examen. Och nu för tiden är ju juristprogrammet en yrkesutbildning, men den bedrivs av akademin. Hur viktigt är det att bygga broar mellan akademins utbildnings- och forskningsverksamhet och yrkeslivet?
Ja, det är en väldigt mångbottnad fråga, och jag vet inte hur mycket jag ska gå in på vad jag tycker rent politiskt om hur man ska styra lärosäten. För det har ju också att göra med hur anslagen till högre utbildning och forskning ser ut och vilka incitament som den ger. Men om jag ska ta vid i den första frågan där, som handlade om vikten av samverkan mellan näringsliv och utbildning och akademin då. Det tror jag är en nyckelfaktor, särskilt när det handlar om att adressera digitaliseringen av juristbranschen. Och jag tror att jag vet att det är efterfrågat av branschen. Jag vet att det finns en lite mer avvåg inställning till det från akademins sida. Och det finns också goda skäl för det. Såklart, jag värnar väldigt starkt om den fria utbildningen och akademisk frihet, och jag tycker att det är viktigt att juristprogrammet inte bara blir en fabrik av affärsjurister, om man säger så, utan det ska vara en plats för ett akademiskt samtal som håller en väldigt hög verkshöjd. Så det finns ju både för- och nackdelar. Och det tror jag lyfter fram i den här artikeln, det har ju mer att göra med rent politiskt vad jag tycker att man ska ändra i incitamentstrukturen för lärosätena. Jag tycker att man ska fördela om och vikta den här pengen som man får per student, som idag är kopplad till genomströmning i utbildningarna. Tycker jag att man ska vikta om så att större fokus läggs på kvaliteten i utbildningen och också utbildningens arbetsmarknadsrelevans. Så att lärosätena i sina interna prioriteringar när det kommer till utbildningsutbud får ett större incitament för att anpassa utbildningsutbudet till arbetsmarknadens behov och dimensionera utbildningarna ut efter det.
Jag förstår. För att, men också för att anknyta till det som vi pratade om lite tidigare, om juriststudenternas tendens till att kanske vara lite oroliga för framtiden och lida mycket stress och så. Tror du att det kan påverka hur studenterna känner inför sin studietid om de hela tiden är på väg ut från akademin och in i arbetslivet samtidigt som de faktiskt är kvar på utbildningen?
Ja, du menar att det påverkar, eller kan du upprepa frågan, vad menar du, att det påverkar studenternas hälsa eller deras
bild av sin studietid?
Ja, såklart. Det var nog lite det vi var inne på tidigare, att jag tror att det påverkar hur man ser på sina studier. Och att jag tror att glädjen för studierna i sig och lusten för lärandet tror jag tyvärr blir kanske mindre om man fokuserar mer på att man vill framåt och vart ska man sen och man ska få jobb på den här fina byrån och man ska ha de här betygen och inte är här i nuet och tänker att det är faktiskt lite kul att läsa det här skatterättsfallet om en traktor till exempel. Men det är klart att jag tycker att det är fantastiskt att det finns så många möjligheter för juriststudenter att prova på jobbet som jurist och att det finns möjligheter att vara sommarnotarie, att vara research trainee och så vidare på byråer. Och det ger ju en fantastisk inblick i hur det är att arbeta, och det kan också sporra intresset för juristprogrammet och juriststudierna. Men det kan också slå över till någonting negativt om det blir på ett osunt sätt, tror jag.
Jag håller verkligen med om den bilden.
vi tog upp också innan vi började spela in, så pratade vi lite om andra mer mark, eller så här, yrkeslivsnära skolor och utbildningar, och att det kan vara nästan negativt också för akademiska samtalet, att man kanske inte får till just lusten för lärande och att det kan vara så viktigt också att man ser att själva utbildningens syfte är ju att lära sig, och alltså rent samhällsekonomiskt är att man ska få ett jobb, men själva akademins verksamhet är ju viktig för forskningen och för att vetandet ska gå vidare.
Mm, ja, och där tycker jag att det är ju, alltså om man ställer frågan vem ska då utforma framtidens jurist, då tycker jag att för mig är det givna svaret att det är klart att lärosätena ska utforma den juristen. För jag tror att lärosätena är de som har bäst koll på vad som, vilka förmågor och vilka mjuka kunskaper som en jurist behöver för att vara en god jurist i en ny värld som hela tiden förändras. Det som är då problemet är ju att i takt med att lärosätena inte lyckas hänga med i utvecklingen av digitaliseringen som ställer nya juridiska frågor på sin spets, så blir svaret på den frågan, det är klart att vi vill att lärosätena ska vara den som utformar framtidens jurist, men jag tror i praktiken inte att det är så idag, utan att det är en roll som näringslivet har tagit över i stor utsträckning, och juriststudenterna själva har också insett det, att jag kommer inte att klara mig på bara min juristutbildning i den här förändriga världen, för att den har inte hållit takten med digitaliseringen. Så det är många juriststudenter som redan nu kollar på alternativ att komplettera sin juristutbildning med att plugga ett annat program. Och det är en utveckling som jag tycker är väldigt allvarlig, inte minst sett ur samhällsekonomiskt perspektiv, att det är inte rimligt att man ska behöva ha två examen för att få ett vanligt jobb i Sverige. Det är jätteproblematiskt.
Också med tanke på att yrkesutbildningen jurist eller juridik är ju också väldigt lång jämfört med många andra teoretiska utbildningar som antingen är 3 år eller 5 år om man läste master. Medan för att få en juristexamen så måste man minst läsa 4,5 och det är obligatoriskt.
Ja, precis. Och det är ju egentligen praktiskt omöjligt att studera två längre utbildningar, att ta en till kandidat efter juristprogrammet. Då får man ju reformera CSN-systemet. Men det blir en annan politisk fråga. Men rent principiellt så tycker jag att man ska såklart klara sig som jurist med en juristexamen. Och jag tvivlar på att det kommer vara möjligt inom 10-20 års sikt, om inte lärosätena tar ett större grepp om digitaliseringsfrågan.
Mm. Vi ska börja runda av den här intervjun. Men jag tänkte börja med att ställa en avslutande fråga. Om vilken är din favoritskildring av universitetsliv eller studentliv i bok- eller filmväg?
Nej, nu så satte det mig verkligen. Nu blottar jag liksom en flod av obildadhet här. Liksom. Det vet jag inte vad det skulle vara. Det finns, jag har hemma hos en bekant så hittade jag en väldigt fin bok som bara innehöll massa gamla bilder av liksom, katedralskolan och vad de heter och alla nationer. Det var väl fint. Liksom. Jag är själv inte så mycket för den här omhuldandet av akademiska traditioner är helt i onödan. Jag är från Falun, jag tycker Falun är jättefint. Uppsala är trevligt och det är bra att bo i Uppsala och plugga. Men jag har nog ingen större, liksom, jag romantiserar inte studentlivet på det sättet som många andra gör, tyvärr. Så jag tror inte att jag ger något bättre svar än så.
Men så du känner inte att Legally Blonde är, liksom, det är inte inspirerande?
Ja, ah, det menar den. Ah, nej, kanske inte. Nej, jag tycker man ska inspirera sig själv. Det tror jag är det viktigaste faktiskt. Och inte kolla så mycket på alla andra och försöka inrätta sig i någon mall av att man ska vara en student i KS, Uppsala student med anor från 1800-talet. Utan du är här nu och du är supercool som har tagit in på juristprogrammet i Uppsala. Då behöver man inte spegla sig i andra eller historien faktiskt.
Mm, och vad är då min kanske sista fråga blir ju då, vad är du mest nöjd över under din studenttid hittills?
Ja, alltså det tycker jag ändå, tror jag att jag har gjort som ändå har gynnat flest. Eller så här, min snällaste liksom, bedrift, om man får säga det så. Det är att jag tillsammans med juridiska föreningen i samarbete med juridiska fakulteten i Uppsala lyckades
tillsätta en arbetsgrupp som ska se över utbildningens upplägg och andra faktorer för att se till att juristprogrammet i Uppsala blir mer förenligt med psykisk hälsa på juristprogrammet. Och det tycker jag var väldigt viktigt. Det var en fråga jag drev väldigt mycket och jag brinner för den fortfarande. Så väldigt kul och bra samarbete med juridiska fakulteten där. Att de faktiskt tar studentens hälsa på allvar. Det tycker jag var kul.
Vågar du berätta någonting om det fanns några förslag på bordet? Och så?
Ja, faktiskt så. Ett förslag som vi har drivit är ju att avskaffa, det blir lite Uppsala internt här, men på terminskurs C så är det ju ett kopplingskrav på tentan som gör att väldigt många blir underkända på den terminen. Och just eftersom vi har 30 poängs tentor så blir det väldigt problematiskt sett utifrån CSN och så vidare.
Mm.
Och det var ett av våra krav då, att det ska avskaffas för att gynna den psykiska hälsan.
Gud vad spännande.
Mm.
Tack så hemskt mycket Frida för att du var här med mig i mitt lilla hem.
Ja, men det gick jättebra, det var supertrevligt. Ja. Ja.
Tack så hemskt mycket.
Tack.
Och ytterligare ett tack till er som har lyssnat på det här avsnittet av JP-samtalar. Hoppas att ni tycker att det har varit givande och att ni kommer tillbaka till nästa avsnitt. Hej då!